Samlas här idag den här söndagen 17 augusti. Tack Herre för det som du har lagt på mitt hjärta som du vill förmedla till församlingen. Herre, jag ber ska ta sig emot med kärlek Herre. Kom helig ande och tala till oss. Låt dina ord vara det som kommer igenom, som fastnar och inte mina ord. Det som kommer från mig får bara falla bort. Men det som är från dig, Herre, det du vill ha sagt till var och en här inne idag, Herre. Låt det få stanna kvar. Låt det få gro. Låt det få växa. Uppenbara ordet för oss, Herre. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Temat som jag har fått att fundera och be över senaste tiden är goda förvaltare. Det som Hanna läste här tidigare. Och nu i sommar har jag fått lyssna på många goda förkunnare. En av dem heter Ankit Saivan. Han är från Indien. Han leder en församling där. Han kom till Uppsala på Europakonferensen förra månaden och predikade. Och han pratade om de rättfärdigas grund och pekade på tron genom Bibeln. Och han sa någonting under den här predikan som verkligen har satt sig fast för mig, som jag har haft kvar sedan dess och jag har nästan ekat liksom i mitt inre. Jag kan ta fram den imorgon. Om helig ande inte bevisar det vi predikar om, så är det inte rätt evangelium vi predikar eller som predikas. Och i hans kyrka där i Indien så får de varje söndag eller varje gång de träffas överhuvudtaget se mängder av helanden och mirakler. De får befrielser och få vittna om Guds mäktiga kraft. Och innan jag fortsätter med den här kritiken så vill jag bara säga att jag är så glad och tacksam för det året jag har haft i den här församlingen hittills och för att jag får fortsätta som pastorstudent och ha praktik här. Jag får växa och utmanas i min kallelse och min tjänst tillsammans med er här. Och det är med varmaste hjärta jag berör olika ämnen här idag. Inte för att döma eller klaga. Det vill jag att ni har med er som grund. Nu kommer jag komma till två stycken frågor. Som i alla fall är värda att fundera över. Första frågan. När senast såg du ett mirakel eller helande här i Lövstakyrkan? Det sker. Det har hänt. Det händer. Men när såg du det senast? Den andra frågan. Får vi vittna om Guds mäktiga kraft i våran gemenskap? Om du sitter här idag nu och är ny i kyrkan så vill jag bara kort berätta vad vi tror på. Vi tror på en allsmäktig Gud som skapat himmel och jord med allting i den. Vi tror att Gud har skapat oss människor till sin avbild och vi tror att vi människor vände oss bort från Gud och det är det vi kallar för syndafallet. Vi valde att inte göra det som Gud har för oss. Vi valde att gå emot honom. Vi tror på Jesus Kristus, Guds son, att han kom ner till jorden. Och vi tror att han också visade Guds mäktiga kraft där han vandrade omkring. Han undervisade, han visade på tecken och mirakler. Han visade på hur man kan bemöta människor med kärlek på riktigt. Och sen tror vi att Jesus tog platsen som du och jag förtjänar genom att vi inte lever efter Guds vilja på det där korset när han dog för dig och mig, för din och min synd. Jesus uppstod igen och med det så övervann han också döden. Så vi har som troende seger redan när vi tror. Vi har seger, vi har det eviga livet. Men Jesus skickade också när han då sen åkte upp till himlen igen för att sen komma tillbaka. Under den här tiden som vi lever i nu, mellan att Jesus får upp till himlen och att han kommer tillbaka, så har han sänt en helig ande som hjälpare. Och helig ande hjälper, han kan liksom sätta oss på rätt riktning, han kan trösta oss, han kan, det är han som kommer med kraften som vi får se i den här Ankits församling helt enkelt. Det är en snabb genomgång av kristen tro, vad vi tror på. Och evangelietexten som Hanna läste är ett avslut på en rad olika liknelser. Allt är kopplat till människosonens återkomst. Jesus berättar även liknelser som den här i både Matteus 24, 25 och Markus 13. Totalt i Nya Testamentet berör 7 av 10 kapitel just människosonens ankomst. 7 av 10 kapitel. Och i den här liknelsen, det är 3 stycken i rad här i Lukas 12. Och det handlar om att vara goda förvaltare och att det vi fått i besittning, att vi ska vara förvaltare det till Kristi återkomst. Och att vara förvaltare betyder att ta hand om, att sköta om, att vårda något du inte äger. Det kan i sin tur innebära att utveckla eller att lära känna mer eller förstå mer om saker som du förvaltar. En förvaltare övertar bestämmande rätten över de områden som förvaltarskapet gäller, om det är egendom eller annat. Var och en av oss har fått gåvor. Vi har fått egenskaper av Gud som vi kan använda, som vi kan välsigna andra med. Det är ett exempel på förvaltarskap. Att vara en god förvaltare. Jag vill bara kort återberätta vad Jesus faktiskt pratar om här i Lukas evangeliet. I grunden är det ju samma scenario i de här båda olika, men det blir 2 olika utfall. Det är en husägare eller en herre som åker iväg. Under tiden han är borta så sätter han en tjänare över sitt folk som ska dela ut mat och dryck till övriga daglönare. Första exemplet är en tjänare som gör det som herren har önskat, det som är hans vilja. Och när husägaren då kommer tillbaka så blir den här belönad med mer. Han får ta och förvalta allt som husägaren äger. Inte bara några uppgifter, det är ett stort, ärofyllt och välsignat uppdrag. I det andra exemplet, så när husägaren kommer tillbaka så har han sett att den här tjänaren, han tänkte att nej, men han kommer inte tillbaka på ett tag, jag behöver inte göra några sysslorna än. Och han börjar, istället för att ge ut maten som han hade fått att förvalta, att ge vidare, så tog han bara och frossa i sig själv och han drack och blev full och han började slå de andra tjänarna. Och husägaren då återvände och han fick ett hårt straff. Vers 47 läser innantill. Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Sen avslutar Jesus med att säga att de som inte gör herrens vilja men inte heller vet om det, de kommer också bli straffade men med få rapp. Texten i sig skulle kunna tolkas som att tjänaren i förvaltarskapet är en ledare. Ledare i församlingen eller en andlig ledare. Och brödet som ges ut är Guds ord. Det är en bra bild. Vi håller kvar vid den. Att den onde förvaltaren då inte ger Guds ord till församlingen. Och att då den församlingen inte får reda på Guds vilja och därför inte blir lika hårt straffade. Lite som vi läste om i Jakobsbrevet förut, att läraren ska få ett mycket hårdare straff. Och vi tar den här tolkningen då och så tar vi med oss den till 2 Timoteusbrevet 4:1-5. Då står det så här. Jag uppmanar dig allvarligt för Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike, predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Så det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Den går att tugga på. Det här som vi just läste, det är något av det sista som Paulus skriver ner någonsin innan hans död. Och det är till hans, man skulle kunna säga, extra son eller andliga son som heter Timoteus. De har fått tjäna tillsammans på missionsfältet och har haft mycket tid tillsammans. Och det sista då som då den här fadersfiguren Paulus vill säga till sin son är det här. Jag uppmanar dig allvarligt för Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda. predika ordet, tid och otid. Det betyder att predika jämt och ständigt. Att faktiskt predika ordet, alltså ordet. Och i vers 3 så säger han ju att det kommer komma en tid där den sunda läraren inte kommer att lyssnas på och så vidare. Det egentligen Paulus varnar här, det är att han säger att människor kommer inte alltid vilja lyssna till det som Paulus och Timoteus undervisar dem. Alltså det som står i Bibeln. Och då Ankit, som jag pratade om tidigare, han kanske hade rätt. Många idag snickar ihop en egen tro på Jesus. En egen Jesus. Och att höra evangelium är att läsa Bibeln med öppenhet och överlåta helig ande för ledning. Men också att stöta och blöta i den, kristna gemenskapen. Jag vill göra ett modigt utlåtande. Men innan det så vill jag läsa Apostlagärningarna 17:11. Den hade jag inte framme här, det var ju rookie. Innan Adam hittar före mig. Där står det så här. Och det här var då under missionsresa som Paulus gjorde då. Står det så här, judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Alltså då, det kom någon, Paulus då, som det här pratade om, predikade i en ny församling. Och judarna där, som de hade helt annat tänkt. Jesus Kristus var ju inte Messias. De var inte, alltså, han hade ju inte kommit än. Men de började forska i skrifterna. Kunde det förhålla sig så här? Kunde det vara så att Jesus faktiskt var Messias? Och läste alla de här profetiska uttalanden om Messias. Det kanske kunde vara så. Det jag vill alltså skicka med är att utforska. Läs Bibeln. Sök om det kan vara så. Nu till det modiga utlåtandet. Uttalandet. Jag tror att andra Timoteusbrevet 4:3 händer i Sverige just nu. Alltså att vi viker av från den sunda läran på många sätt. Jag kommer inte gå in på mer än det. Men vi predikar jättegärna om kärleken. Vi predikar om det som är fint och det som är vackert. Vi pratar sällan om synden. Vi pratar sällan om omvändelsen eller återkomsten. Men det är faktiskt så. Att enligt det som jag läste upp här innan, det här med att vi har vänt oss bort ifrån Gud och Jesus är vägen till Gud, så har alla vi, minst en människa i våra liv, om Jesus skulle komma tillbaka idag, så skulle den människan inte följa med oss till himlen. Det är sanningen. Men det är vi rädda för att säga. Men det är sanningen. Det är på riktigt. Och istället för att då undervisa de här svåra sakerna, de här som är tungt, det här som är jobbigt, det som blir lite, vet inte riktigt var vi ska ta vägen, så predikar vi happy clappy grejer. Vi gör sockervaddspredikningar som är söta och lätta att ta till sig istället för salta. Men ofta så är det faktiskt så att vi behöver höra en annan sak än vad vi vill höra. Jag ska ge ett exempel. Tyvärr är det så i alla fall, har jag upplevt det, att bland mina kompisar, jag har upplevt saker som har varit jobbiga och så vidare och motgångar. Och då har jag vänner som säger det de tror att jag vill höra för att uppmuntra mig. Men sällan hjälper det. Det är de som faktiskt säger sanningen, de som säger det som det är som hjälper mig. Jag ser ett exempel som är personligt. Men i min ungdom så var jag tillsammans med en tjej och det var en långvarig relation. Men vi hade det bra på många sätt. Men jag visste att det här är inte rätt. Det här är inte personen jag kommer gifta mig med ändå. Många sa, men det kommer bli bättre. Ni är ju så fina ihop. Det kommer bli jättebra. Och så var det en kompis som sa, som frågade mig en ärlig fråga. Om det skulle vara så här för resten av ditt liv, skulle du kunna tänka dig att leva det livet? Och då blev det uppenbart, nej. Det skulle jag inte kunna, för jag vet inte om de här sakerna kommer bli bättre. Och jag kände ju inom mig att jag vet att det här är fel. Men ändå, de flesta runt omkring verkade jubla och tycka att det var fint och bra. Liksom. Och så kan det vara också i det här fallet med förvaltare. Att vi har många som är förvaltare. men kanske inte så många goda förvaltare. Vi har många som säger bra saker, men som inte säger hela sanningen. Och att vara en god förvaltare kräver, som Jesus säger i sin liknelse, att veta sin herres vilja och att göra den. Och för att veta Guds vilja så krävs att vi känner honom. Jag är övertygad om att vi behöver leva mer i Bibeln. Att vi behöver läsa den, brottas med den som står. Brottas med det vi inte förstår. Prata om innehållet och matas av ordet. Innan det här bibelordet som jag läste nu i Timoteus så står det: hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning. Det står inte 3/4. Det står inte majoriteten. Det står hela skriften. Från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Och för att Guds ord ska vara centralt i vår församling och i våra privata liv så behöver vi uppmuntra varandra och hjälpa varandra i läsningen. Det finns många här som har läst Bibel 50 gånger mer än vad jag har gjort. Jag vill jättegärna prata med er. Jag vill gärna prata om svåra texter. Jag vill gärna få den kunskap och uppenbarelse som ni har fått. Men vi måste faktiskt våga prata om det. Bibeln finns tillgänglig för oss. Vilket innebär att vi kan lära känna levande guden. Och inte bara att vi måste läsa Bibeln, vi kan också be, vi kan samtala med Gud, vi kan få umgås med honom. Och vi kan också få vägledning av den helige ande att förstå det som står. Gud har anförtrott oss alla med olika gåvor, med ägodelar, med relationer och med hans levande ord. Det kan kännas svårt, utmanande och krångligt att veta hur vi ska vara goda förvaltare till allt detta. Men det är inte så krångligt egentligen. Det som behövs är tro och ödmjukhet. Tro är grunden för hela det kristna livet. Och ödmjukhet är att inse att vi inte vet bäst. Att vi är beroende av varandra, men främst av Gud. Ingenting av det här är prestation, utan tvärtom. Många känner till berättelsen om Marta och Maria. Att Marta, hon stressade och hade en massa gäster och Jesus var där och undervisade. Och de hade massa gäster och Marta bara skulle göra saker och tjäna och ställa fram fika och brygga kaffe och allt vad det var för någonting. Hade de kanske inte kaffe där, men ni förstår. Maria satt vid Jesu fötter och Jesus sa: hon har valt den goda delen. Det är inte prestation. Vi är välkomna till Guds famn. Vi får bara sitta där och vara. I Romarbrevet 10:17, och nu har jag tagit en översättning från New King James version, alltså engelska. So then faith comes by hearing, and hearing the word of God. Direkt översatt till svenska. Så kommer tro genom att höra Guds ord. Tro är inte att nu ska jag kämpa, nu tror jag att den här glaset kommer bli fullt. Och så, ju mer jag tror, desto mer händer det. Nej, det handlar riktigt om att överlåta och faktiskt låta oss bli vägledda av Gud. Låta hans tankar få förnya våra sinnen. Och jag har gjort en liten karta som representerar de här stegen för att bli och vara god förvaltare. Vi kan ta upp den, Emanuel. Och allt det här går självklart ihop i varandra. Nej, den sista är borta. Oh, där. Ja, jag tänkte det. Allt det här går i varandra och allting handlar egentligen om Jesus Kristus. Men att tro på Jesus, alla pilar blir förskjutna, men det är okej. Att tro på Jesus Kristus borde göra oss nyfikna att få lära känna honom mer. Och det gör vi genom att höra ordet. Och när vi läser ordet så kan vi få uppenbarelse på ordet. Då kan vi veta Herrens vilja och då vet vi hur vi ska vara goda förvaltare till det som vi har fått att förvalta. Jag återgår till Ankit Saiwan som jag pratade om i början. Han blev frälst runt 20-årsåldern. Och då besökte han olika kyrkor. Och han fick alltid frågan: vem tillhör du? Är du baptist? Är du pingstvän? Eller är du katolik? Och han hade aldrig hört om samfund. Han var inte från en kristen bakgrund. Han hade ingen aning. Så för att kunna svara på den frågan nästa gång så tänkte han: jag måste ju söka det här. Jag måste ju veta. Så han började läsa Bibeln och fråga om Guds vägledning. Och Gud sa: du tillhör mig. Du är mitt älskade barn. Du tillhör mig. Ofta så fastnar vi i samfundstänk. Och samfund är jättebra. Jag säger inte att det inte är det. Det är jättebra. Men först och främst så tillhör vi Gud. Vi är Guds barn. Om inte vi får grundas i det, om inte vi får förstå det, så kommer allt andra att bli prestation. Allt andra kommer att bli jobbigt. Om vi förstår att vi är Guds barn, att vi får sitta i hans famn och bara ta emot av det som han har. Och leva utifrån den kärleken, inte leva för att förtjäna den kärleken, för det kan vi inte. Då förändras väldigt mycket. Så Ankit, han sökte ordet. Och Gud uppenbarade sin vilja för honom. Och därför kan han leva i den. Och stå säkert på den enda orubbliga som finns i den här världen. Och det är Jesus Kristus. Och jag önskar detsamma skulle hända både med mig och med dig som sitter här. Eller lyssnar på det här i efterhand. Att vi söker Guds vilja. Utan att vara rädda för vad människor ska tycka och tänka. Det är inför Gud vi ska stå och bli bedömda en dag. Och är vi faktiskt beredda på Jesu återkomst? Är någonting vi kan ha med oss och fundera på. Är vi beredda på Jesu återkomst? Adam, du kan komma upp och plinka lite. Jag kommer att avsluta med att läsa egentligen en bön som Paulus har skrivit i Efesierbrevet 1:17-19. Där står det så här. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er visheten och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Tack Jesus Kristus för att du är på riktigt. För att vi får bygga våra liv på dig. Herre, du ser vad det här har berört i människors liv, Herre. Helige Ande, kom och tala till oss. Kom och uppenbara för oss det som du vill ha sagt. Låt det här inte få falla här, utan låt det få vara kvar, låt det få gro, Herre. Och det som är för mig återigen, Herre, låt det bara falla bort, låt det bara få glömmas bort, Herre. Men Herre, vi längtar efter mer av dig, vi vill se mer av din kraft, din härlighet. Välsigna vår gemenskap, gör oss modiga att våga lita på dig ännu mer. I Jesu namn. Amen. Nu kommer vi att sjunga en av de absolut finaste psalmerna som finns enligt mig. Väldigt subjektiv åsikt. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Sen kommer vi alltid upp och informera om bönestationer.